Nu så här på lördagskvällen ska vi börja med att läsa i Kolosserbrevets tredje kapitel. Kolosserbrevet kapitel 3. Och vi ska läsa ett rätt så långt avsnitt från början. Sammanlagt 17 verser. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser, onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede. Och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor. Och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Det här handlar ju om det kristna livet i praktiken. Det är ju alltså tänkt som en instruktion, kan vi säga, inte i hur den kristne bör se ut, utan vi kanske mera ska ta det på den bogen att det är en lektion i konsten att leva. Precis på samma sätt som det är en konst att kunna köra bil utan att krocka med folk hitan och ditan, så är det ju också en konst att leva. Det upptäcker vi alla förr eller senare. Och Paulus ger här en lektion i konsten att leva. Och först när man läser det här så tycker man det låter ju ganska lätt det där. Det ska inte säkert inte vara så komplicerat. Man ska liksom ta av sig lite grann, plocka av sig lite grann gamla kläder och så tar man på sig lite nya kläder så är det färdigt. Och det kan ju inte vara särskilt svårt. Jag menar, det gör vi flera gånger om dagen. Man tar av sig på kvällen och så plockar man på sig pyjamasen och så slaggar man in. Och så, det går just när man behöver inte ens tänka på det. Det är ju inte svårt. Och är det inte konstigare än så att leva, säger vi, så ska det säkert ordna sig. Det är bara det att när man har varit med ett tag så undrar man, vad menar karn? För man tycker att hade man bara honom här så skulle man minst tala om för honom att det inte alls så lätt som du säger, käre Paulus. Det kan ju vi säga, eller hur? Vi som vet bättre, eller nästan lika bra i varje fall. Det är inte så lätt att leva, säger vi, som det låter i den här texten. Utan istället så tycker vi att Paulus är ganska knäckande. Därför att nu kommer han ju med hela syndkatalogen i alla fall. Först har han avskaffat lagen och talar högstämt om nåden i Kristus. Och sen kommer han ju med den ändå, karn. Det får vara någon ordning, säger vi. Vad är det nu som gäller? Är det nåden som gäller eller är det lagen som gäller? Ja, det är en svår fråga som politiker. Kanske är det så här att det finns hemligheter i detta som vi inte har förstått. Jag har sedan många år tillbaka utgått ifrån att när det är någonting i Bibeln som jag tycker att nej, detta låter ju alldeles uppåt väggarna. Så här är det ju bara inte. Så börjat ta för givet sedan många år tillbaka att jag har, men då har jag säkert inte förstått texten. Det finns kanske något att upptäcka i det här. Och det tror jag det gör. Jag tror det finns något att upptäcka. Och jag tror att hemligheten i hela denna text som handlar om att döda det jordiska hos er otukt, orenhet och lidelser och så vidare. Det låter ju omänskligt på något vis. Och som själavårdare möter man ju till exempel många som kämpar med pornografi. Som har svårt att gå förbi en tidningskiosk utan att smyga därifrån med en tidning under armen. Och sådana människor brukar efter ett tag säga att jag tycker själv att det här är en så trist vana. Jag skulle önska att jag kunde bryta den, men jag kan inte. Och när man då ser att Paulus liksom sitter på sin grötmyndiga piedestal och säger att lägg bort det här, vet jag. Nu ska ni lägga bort allt sådant. Nu är det bara att ikläda sig den nya människan, halleluja. Så tycker man att det är nästan som ett hån. Jo, men det finns en hemlighet. Och det är de första verserna i kapitlet. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe. Och det är inte så strävsamt det där som det låter i vår nya svenska översättning. Utan det handlar om att på något sätt med en del av sig själv hälsa på i himlen då och då. Det jag är ute efter är detta, att hemligheten bakom ett förnyat liv, det handlar om ett glädjebyte. Det märker man när man till exempel talar med en människa som sitter fast i behovet att kika i pornografiska tidningar. Man frågar en sån människa, vad har du för glädjeämnen i livet? Så upptäcker man ganska snart att problemet sitter i att livet är så trist och så tråkigt. Och på något sätt orsakar det ett sånt spänningstillstånd inombords. Så att man gör såna här kortslutningshandlingar. Man går ut och köper en tidning. Eller man gör något annat. Därför att liksom tristessen skapar en sån ångest och ångesten skapar den här sortens handlingar. Och efteråt så bestraffar man sig själv och säger usch och fy och hu över sig själv och anklagar sig själv. Och jag ska aldrig göra så mer, och man sätter upp stora föresatser och nu ska jag verkligen lägga av det här och detta ska vara sista gången, verkligen, verkligen. Och ju mer man bestraffar sig själv, desto mer bygger man ju under den ångest som till sist gör att man står där vid kiosken och köper nästa nummer av samma tid. Alltså problemet ligger ju i man behöver en ny glädje i sitt liv. Tänk vad mycket som faller bort när man får en ny glädje i sitt liv. Och att hemligheten med att avkläda sig den gamla människan, det är ju inte att hålla på och bestraffa sig själv och slå på sig själv och riktigt förutsätta sig att nu ska det aldrig bli så här mer. Utan det handlar om att få komma till den punkten där man vågar säga jag är försonad, också om jag köper en tidning till. Men nu ska jag inte hålla på och ägna mig åt konsten att inte köpa tidningar. Utan nu ska jag ägna mig åt min fader i himmelen. Nu ska jag lära känna honom i den trygga förvissningen att ju mer jag förstår vem han är, desto mer kommer det att födas en annan glädje i mitt liv. Och då är jag fri. Då är jag fri ifrån tidningar och annat elände. Då har jag avklätt mig den gamla människan. Därför att det stod för ett behov som nu inte längre finns. Nu är min innersta längtan mättad. Jag behöver inte försöka att tillgodose mitt vitaminbehov med geléhallon. För det går inte. Det finns inga vitaminer i geléhallon. Utan nu har jag fått fullvärdig kost. nu är min själ mättad. Men det var det här vi läste om i Hebreerbrevet i morse, när texten som Kalle hade fram. Detta att frimodigt gå fram inför nådens tron i den stunden man behöver hjälp. Att verkligen så i förlitan på nåden, gå till nådens tron. Så att man inte ens säger usch och fy och hu och bu och allt vad man säger. Utan att man bara är där och säger, Herre, jag vill lära känna dig. Du som sitter på nådens tron. Och jag vill göra dig i den trygga förvissningen att ju mer jag får upptäcka vem du är, desto mer blir jag löst ifrån allt det här som jag förgäves har försökt att sluta med på egen hand. För att bli värdig att komma inför din tron. Och det är mycket bättre att komma inför tronen ovärdig och smutsig, för att lära känna honom som sitter på tronen och bli fri, än att först försöka att åtminstone putsa bort de värsta fläckarna, så man i alla fall kan komma lite så här på trekvart inför nådens tron. Det här är ju ingen beteendeträning. Det är inte hjärntvätt vi sysslar med i Guds församling. Utan det är faktiskt samvetstvätt. Att få sitt samvete rengjort i Jesu Kristi blod. Som det står i Hebreerbrevet 9:14. Och det är när vi förstår detta som resten av texten liksom öppnar sig. Det är inga orimligheter Paulus talar om när han liksom skriver att som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Utan vägen till allt detta, det handlar om att ändå få, så att säga, med ordets och andens hjälp vara stilla inför Gud tills hans andlighetsdrag klarnar. Det är evigt liv att lära känna Gud. Det är där hemligheten ligger. Och då väcks ju allt det här. Därför att han som sitter på tronen har allt detta. När du kommer i all din ömklighet, så att säga, och möts av innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod, det är för att det är hans personlighet, då smittar det på dig. Du kan ikläda dig den nya människan. Och det här bytet är i princip inte konstigare än att byta skjorta. På det sättet har Paulus rätt. Det är bara det att så länge vi tror att det här är någonting som vi ska göra med oss själva, då är man ju fast. Då håller vi fortfarande på att bearbeta våra problem på världens vis. Nåden betyder ju att du kan släppa dina problem sen du väl har sett dem. Och ägna dig åt Herren i den trygga förvissningen att det kommer att ändra ditt liv. Djupare, radikalare, långvarigare och enklare än alla sorters beteendeträning och alla sorters skärpning och förmaning. Och det är underbart att få se en så överraskande fräsch och härlig väg till förvandling. Det är inte utan orsak som Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Uppmuntrade av denna härliga upptäckt så tittar vi på några andra texter som låter ungefär på samma sätt. Vi går till första Petrusbrevets andra kapitel. Petrus första brev, kapitel 2. Och så känner vi oss inte längre så knäckta av den elfte versen som vi kanske annars skulle göra. För vi börjar att läsa i den elfte versen. Mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar att akta er för köttets begär som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer. Underordna i för Herrens skull all samhällsordning. Det må vara kejsaren som har den högsta makten eller ståthållarna som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda. Ty sådan är Guds vilja. Genom att göra det goda ska ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa. Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud. Vi är fria. Vad är vi fria från? Vi är fria från skuld och vi är fria från skam. Och därmed är vi fria till att träda fram inför nådens tron och lära känna honom vars personlighet är så oerhört smittsam och som har en sån förmåga att inspirera oss till ett annat liv. Galaterbrevet 5. Trettonde versen. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Det är en lite dålig översättning det här. Jag tycker bättre om den gamla. 16:e versen. Vandra i anden, så ska ni förvisso inte göra vad köttet har begärelse till. Vad betyder det? Jo, det är glädjebytet. Tänk så många, för att nu komma tillbaka till det här med porrtidningar, om vi bara tar det som ett exempel. Alltså man kan ju hålla på och gå omkring och tänka liksom ständigt, nu ska jag inte köpa porrtidning, nu ska jag inte köpa porrtidning, nu ska jag inte köpa porrtidning, nu ska jag inte köpa porrtidning. Det blir ju tomt i huvudet till sist. Man kan gå så mycket och tänka att nu ska jag inte tänka orena tankar, som man gör inget annat. Det blir en rundgång i nervsystemet. Och den vägen är ju aldrig framkomlig utan det glädjebytet som löser problemet. Vandra i anden. Du kommer att lära känna honom som är så spännande att lära känna. Han kommer att föra dig in i ett liv som är så pass intressant att du får annat att tänka på. Och därmed är problemet löst. Det handlar om ett glädjebyte. Och därför skriver Paulus så här: ni är kallade till frihet, bröder, skriver han. Det här är alltså inte en förmån enbart, utan det är faktiskt en kallelse. Du är kallad till frihet. Och den friheten, den är så stor så att risken är att när vi upptäcker hur stor den är, så kan man börja missbruka den. Då kan man liksom säga sig att ja, det spelar ju ingen roll. Jag är ju redan förlåten för allt jag har gjort och allt jag kommer att göra. Så nu går vi och blåser ett kassaskåp här. 10 miljoner. Visst, det gör vi på nådens konto. Det går alldeles utmärkt. Paulus varnar liksom för den sortens avsiktlig synd. Så stor är nåden, så stor är den frihet vi lever i. En frihet från skuld och en frihet från skam. Och det betyder ju alltså att då behöver jag inte ängsligt hålla på och kämpa och streta och göra det så att säga med gråten i halsen. Utan jag kan börja att istället förlösas till att lära känna den Gud som har ställt mig i den friheten innan det hände någonting positivt i mitt liv. I den trygga förvissningen att den friheten kommer att leda längre än alla krav och alla usch och alla fy. Vi ska kika i Efesierbrevet 4 också. Och vi ska börja läsa i den 17 versen där. Därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, deras förstånd förmörkat, och de står utanför det liv som Gud ger, därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus, såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Lägg därför bort lögnen och tala sanning var och en till sin nästa. Och så vidare. Ja, här har vi nu samma uppmaning. Att lägga av den gamla människan och ta på den nya. Och här finner vi samma bakgrund till det hela. Ni har ju lärt känna Kristus. Lagiska som vi är, för det är vi. Så läser vi naturligtvis det här så att ja, ni har ju fått höra nu att Kristus finns och han sitter i himlen och kontrollerar er. Och nu är det väldigt viktigt att ni lever ett väldigt moraliskt liv och att ni verkligen skärper er. Annars hamnar ni i helvetet. Amen. Men det är inte det Paulus säger, det är jag övertygad om. Utan han säger att ni har lärt känna Kristus och ni kan förnyas i ande och förstånd. Jag tycker det är så fint det där med förståndet att få vara med. Det är inte dumt. Ett förnyat förstånd. Var kommer det ifrån? Jo, när man lär känna honom som sitter på nådens tron. Då får man så att säga en annan syn på tillvaron. Nämligen hans syn på tillvaron. Man får en annan syn på sig själv. Därför att han ser på oss på ett helt annat sätt än vad vi gör. Och där ligger friheten. Där ligger förvandlingen. Och för att du ska få tid på dig att upptäcka vilken förvandlande kraft det ligger bara i att få se in i hans ögon. Så har han sagt, du är fri från all synd och du är fri från skam. Kom mitt barn och lär känna mig. Så ska du få se hur det förnyar din ande och förnyar ditt förstånd. Då kommer du att lägga av den gamla människan och ikläda dig den nya. Att ikläda sig den nya människan, det låter ju så där lagom teologiskt, eller hur? Men vem är den nya människan? Jo, det är Kristus. Precis så här enkelt är det. Problemet med Guds rike är alltid att vi krånglar till det. Det är så enkelt så det ska passa för barn. Att ikläda sig den nya människan, det är att bekanta sig med honom tills dess man blir smittad av hans personlighet. Paulus predikade ju ständigt om det här. Och i Korint så så upptäckte de kanske bättre än någon annanstans vilket mått av frihet vi lever i. Där fattade man friheten så till den grad som man började missbruka den. Man levde loppan fullständigt härs och tvärs i den trygga förvissningen att nåden räcker för allt. Och då har Paulus ett intressant ord till vännerna i Korint, 1 Korintierbrevet 6:12. Därför att då måste han säga till dem att ja, hör nu kära vänner, det här kanske ändå inte är så lämpligt. Och då hör han i sitt inre hur alla i Korint säger i korus, men käre Paulus, allting är ju lovligt. Du har ju sagt att det inte finns någon skuld och inte finns någon skam. Du har ju sagt att vi är kallade till frihet. Har du inte det, va? Jo, säger Paulus. 6:12. Allt är tillåtet för mig. Men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig. Men ingenting får ta makten över. Därför det är ju ändå så här i våra liv att den glädje som vi har i Herren, den mättar vårt innersta behov. Och då blir man mättad. Men glädjeämnen som vi har i många jordiska ting, om den glädjen får ersätta glädjen i Gud. Om glädjen i flaskan får ersätta glädjen i Gud. Då får man aldrig nog. Om glädjen över att vinna makt, ära, pengar får ersätta glädjen i Gud, så får vi aldrig nog. Har du träffat någon miljardär som säger att ja, jag har fått nog nu? Nej, det ska alltid vara en miljard till i alla fall. Har du träffat någon med mycket makt som sagt att ja, jag vill nog egentligen inte ha mera makt, utan nu är det ganska lagom? Pytsan heller. De blir misstänksammare och misstänksammare. Alla maktmänniskor går omkring och tänker och undrar, vem ska ta makten ifrån mig? Och jag vill ju egentligen ha mera makt. Allt är lovligt, men allt är inte nyttigt. Det finns glädjen som jag mår väl av att lämna ifrån mig, därför att annars kommer de att ta makten över mig. Men detta får inte undanskymma att själva förvandlingen ligger i glädjebytet. Och att den nya glädjen ligger i att upptäcka vem Gud är. Och det är det stora glädjen. Det är det som överglänser allt annat. Och som har en förvandlande kraft. Man ser ju detta ofta när människor som verkligen har suttit fast i problem och svårigheter, när de kommer till tro, när verkligt nerknarkade missbrukare kommer till tro. De är ju underbart glada i Gud. De svävar på lätta rosenmoln in i Guds församling och tycker att vi är ena hösäckar allihopa som sitter och ser ganska vardagligt allvarliga ut. De hänger någonstans högt uppe bland lampkronorna och jublar i Herren. Och när den glädjen är det, så är ju knarket ingenting. Vad ska jag med knark till? Jag som är så underbart glad i Herren. Sen är det ju ofta så att den där första glädjen går över efter ett tag. Och då kommer ofta samma person tillbaka och ser lite skamsen ut och säger att jag tog mig en sil igår. Så att nu är jag väl förtappad för evigt, kan jag tro. Jag är en sån där avfälling. Och jag hade sån seger över synden förut. Men nu har jag ingen seger över synden längre. Så jag får nog börja skärpa mig. Och det är då man måste börja lära den nyomvände. Detta att konsten att leva det nya livet, det handlar om konsten att vårda glädjen i Gud. Och till den konsten hör bland annat att inte trilla tillbaka i det gamla tänkesättet och tänka att jaha, nu har jag återfallit och usch vad hemska jag är och hu och bu och fu och du och allt vad man säger. Utan att man ändå måste tänka så här: ja, Herre, din andlighetsdrag har kanske trots allt bleknat en smula i mitt inre. Men jag har en gång smakat den förvandlande kraften av att lära känna dig. Så därför vill jag på nytt söka mig till dig för att ytterligare lära känna dig. Och så är det ju med oss alla. Att vi under vår jordevandring så har vi hela tiden framför oss uppgiften att ännu mer lära känna här. Att förnyas i ande och förstånd. Vad är det som förnyas då? Ja, du får ytterligare lära känna Gud. Han är så fantastisk. Han har så många goda sidor, om vi ska tala lite banal svenska. Och ena gången fäster du det kanske vid hans trofasthet. Och andra gången under långa tider kanske du fäster det vid hans saktmodighet. Detta att han har sånt tålamod med oss. Att han är så fri från prestige. Andra tider kan man mycket begrunda hans, att han är sanningen. Vad det betyder att ha en Gud som inte bara talar sanning utan som är sanning. Jag tror att vi behöver bli mer meditativa i Guds församling. Och då ska vi dra en knivskarp gräns mellan okult meditation som handlar om att sluta tänka, att stänga av hela nervsystemet, att tömma sitt sinne och vad det heter. Ty vår meditation är precis det motsatta. Nämligen att vi får fylla vårt sinne med tankar om Gud. Och jag vill framförallt betona det jag tog upp första kvällen. Hur viktigt det är att vi får börja att begrunda sådana saker hos Gud som vi inte förstår. Man kan med en axelryckning konstatera att Gud är allsmäktig. Ja visst, men sätt dig ner och begrunda att han är allsmäktig. Tänk dig en Gud som har all makt och ändå låter oss ha så mycket makt som vi har. Så skulle ju inte vi göra om vi hade all makt. Inte jag i varje fall. Vilket förtroende han bevisar oss. I synnerhet när han borde ju ha lärt sig vid det här laget hur dåligt vi sköter makten. Så det bästa vore ju att han tog rubbet direkt. Men han gör det inte. Och så får man begrunda. Herre, varför gör du inte det? Så kanske ett och annat bibelord plötsligt rinner en i tanken. Och man börjar bläddra och man börjar leta och man går och köper en konkordans. Och så är du inne i en spännande upptäcktsprocess. Du läser inte Bibeln bara för att se vilken urslig och dålig människa du är. Utan du läser Bibeln för att upptäcka vem Gud är. Och jag lovar dig, du blir inte färdig på den här sidan graven. Inte på andra heller. Han är stor och härlig. Över måttan underbar. Och allt eftersom detta klarnar perspektivet för dig om vem han är, så förlöses du. Johannes berättar i det 8:e kapitlet, vi bläddrar dit, om ett tillfälle när en skock judar började tro på honom. Och när de hade trott på honom i sådär 10-15 sekunder så undervisar han dem om konsten att leva. Det är ju härligt. Johannes 8:31. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Nu bjuder Jesus in de här människorna till ett stycke, ska vi kalla det Kristus meditation. Att börja begrunda Bibelns vittnesbörd om honom. Ni ska lära känna sanningen, som det står i gamla översättningen. Och sanningen ska göra er fria. Vem är sanningen? Jo, det är sonen. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Och där ligger den förvandlande kraften. Där ligger detta som bryter slaveriet. Att lära känna honom. Och att läsa skriften, inte bara för att upptäcka hur man ska göra i den ena eller andra situationen. Ty det är ju djupast sett ett lagiskt sätt att läsa. Utan att läsa skriften för att förstå vem Gud är. Ty det är konsten att leva. Att veta vem Gud är. Därför att har du lärt känna konstruktören, så förstår du dig också på konstruktionen. Så enkelt är det. Och därför är det ju en omväg att hålla på och liksom hela tiden studera skapelsen för att lära sig hur man ska ta sig fram i skapelsen. Det måste vara en genväg att lära känna honom som har gjort den. Det är en genväg därför att det förvandlar ditt hjärta på ett sätt som du aldrig kan göra själv. Ingen terapi i världen kan gripa så djupt som upptäckten av vem Gud är. Ingenting kan förändra ditt liv så som att se in i hans ögon. Och se att de bara är fulla av barmhärtighet, mildhet, godhet, tålamod, vänlighet, kärlek och glädje. När du kommer där full av skam och bedrövelse inför nådens tron, så kanske han till och med skrattar. Glad och uppsluppen. Kanske till och med sjunger på den här lilla trudelutten: jag blir så glad när jag ser dig. Och det var kanske inte precis det mottagande du hade väntat dig. Men det kan förlösa dig. Och det första steget i den förlösningen, det är att inför honom vågar du vara dig själv. Inför honom vågar du säga som du känner om saker och ting. Det vågar vi inte alltid inför varandra. Människor kan missbruka ens förtroende. Men aldrig Herre. Och tänk att få ha en som man vågar vara äkta inför. Alldeles sig själv. Du vet vilken förvandlande kraft det har. Man fylls med livsmod. Därför att det finns en inför vilken man inte behöver förställa sig. Det finns en inför vilken man inte behöver skyla sig. När man har mött honom, så förvandlas ens innersta. Och då är det inte svårt att klä av sig den gamla människan. Med otukt och begärelser och ondska och ovettigt tal och allt vad Paulus skriver, så låter så förfärligt. Och att ikläda sig den nya. Ty den gamla människan, det är ju du och jag. Och den nya är han. Och när vi lär känna honom, ser och förstår vem han är, Då förlöses vårt innersta. Och det är så att säga livets stora möjlighet. Nu tar det tid att lära känna Herren i hans mångfaldiga, underbara rikedom. Inte minst därför att han är så mycket större än vad vår tanke kan liksom omfatta och omfamna. Och just för att det tar tid så säger Herren så här: allting är förlåtet i ditt liv nu. Och eftersom det är det så behöver du ju inte stressa och tänka dig att ja, nu har jag 14 dagar på mig att bli den nya människan här och nu måste vi verkligen se till att och så vidare. Oj, det blir ju förfärligt, en sån stress. Du har hela livet på dig. Du har hela livet på dig. Hans nåd varar till och med från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Så fantastiskt är det här. Man kan förstå de ateister som vänder i dörren och säger det här är för bra för att vara sant. Man kan förstå dem. Men samtidigt måste man ju också säga: käre vän, pröva det. Så får du se att bra är det. Men det är också sant. Det är inte för bra för att vara sant. Välkommen att smaka och se att Herren är god. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, egentligen har vi nog varit ganska självupptagna också i vår fromhet. Vi kanske inte riktigt har förstått det där med att avkläda sig den gamla människan och ikläda sig den nya. Vi trodde nog ändå att det handlade om någon sorts uppfostran av något slag och att vi skulle vara ännu lite duktigare och ännu lite mer energiska och ta nya tag igen och goda föresatser, ja du vet Herre. Och så var det något helt annat. Din vishet och dina tankar är så mycket högre än våra, som himlen är upphöjd över jorden. Lovad vare du, Herre. Prisad vare du för din godhet, din eviga nåd och barmhärtighet. Prisad vare du för den frihet som du har vunnit åt var och en av. Herre, hjälp oss att våga tro att det är sant. Hjälp oss att våga liksom släppa taget om alla våra kamper och kramper. Och allt det här som vi har bestraffat oss själva så många gånger över. Det är ju du som är vår rättfärdighet. Min rättfärdighet du är. I dig så har jag allt. Jag lovar dig. Hjälp oss ikväll, Herre, att upptäcka hur ditt rike är tänkt och hur förvandlingen fungerar. Hjälp oss att upptäcka att det faktiskt är precis så enkelt som din tjänare Paulus säger. Man kan avkläda sig den gamla människan och ikläda sig den nya. Herre, i evighet ska vi tacka dig för din stora godhet. Amen.